Man har sagt att du är livets ord, mer än ord jag ber om i min bön, sjöng Beatrice här tidigare. Och så kan det ju vara för oss att vi är i situationer där ord inte räcker så långt, där det behövs någonting mer, någonting annat. Och då är det kanske lite paradoxalt rätt så gott för oss att vi får gå till Guds ord, för det är någonting annat. Och det är om det som jag vill tala lite grann idag. Texten som Nina läste här nyss är en välkänd bibeltext för de som är vana att gå i kyrkan och är vana att läsa Bibeln. Och som handlar lite grann om just varför Bibeln är annorlunda ord. Vi brukar ju säga, och det är en av den kristna trons kanske allra äldsta trossatser, att Bibeln är Guds ord. Och vad betyder det då egentligen? Ja, då brukar vi säga så här att Bibeln är visserligen skriven av människor. Det är inte Gud som rent fysiskt har tagit en penna och skrivit på papper det han ville säga. Så gick det inte till. Det vet vi. Utan det var ju människor som skrev det här. Men den kristna bekännelsen säger att man skrev inspirerade av Gud. Svenska folkbibeln använder ett uttryck ligger väldigt nära grundtextens ord för inspirerad, nämligen utandad. Gud andades ut sitt ord in i människors hjärtan som sedan skrevs ner och gavs till oss andra. Nu kan man naturligtvis ställa sig några frågor kring det här. Hur är det med Bibeln? Är den tillförlitlig? Är den historiskt korrekt? Och kan vi verkligen lita på att Bibeln stämmer, att den är sann? När det gäller tillförlitligheten i Guds ord så finns det ganska mycket att säga som jag inte kommer att kunna beröra speciellt mycket. Men om man tittar till exempel på hur de processer gick till när det beslutades vilka texter som skulle ingå i det vi kallar Bibeln. Det är egentligen ett par olika processer. Dels den judiska processen som formade det gamla testamentet. Och dels den kristna processen som formade det nya testamentet. Och vi kallar ju det här för kanonisering. De kanoniska skrifterna är ju de skrifter som ingår i Bibeln. De här processerna var enastående noggranna och handlade givetvis om mycket djupa analyser av ursprung och tillförlitlighet på ett intellektuellt plan. Men inte bara det, utan man analyserade också och funderade över och tog med i beräkningen vilken påverkan ordet har på våra liv. Vilka erfarenheter människor hade av de texter som var aktuella. Och det fanns också med i bedömningen av vilka texter som skulle kanoniseras, komma med i Bibeln. Det finns så mycket att säga om de här processerna. De var mycket mer avancerade än att man bara samlades till en konferens i 3 dagar och diskuterade lite och tog beslut. Det här är processer som har varit år, decennier, ja sekler. Om man ser riktigt på det. Som det här har liksom fått mejslas ut vilka de här texterna ska vara. Så vi kan på väldigt goda grunder utgå ifrån att de texter vi läser i Bibeln, de är genuint inspirerade av Gud till vår hjälp och vägledning. Ja, men hur är det nu med kan man lita på Bibeln? Har inte den moderna forskningen visat att Bibeln är full med massa fel och brister och historien stämmer inte överallt och sådär? Kan hända. Jag har inte riktigt lyckats uppbåda intresse att fördjupa mig i det. Därför att det är i själva verket sekundärt. Vi säger att Bibeln är inspirerad av Gud. Den är inte dikterad. Det vill säga, Gud har inte talat om ordagrant vad människor ska skriva, utan människor har utifrån det man tagit emot från Gud fått skriva sin berättelse. Och om det då är så att det har smugit sig in någon felaktig historisk grej, det kan jag inte uttala mig om. Vill inte lägga energi på, därför att det är inte det väsentliga. Det väsentliga är vad ordets karaktär och väsen är för mig. Och det är det som jag tycker att vår text ifrån Hebreerbrevet talar om. Guds ord, läser vi, är levande och verksamt. Johannes, aposteln Johannes, börjar sitt evangelium med de här orden. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. I begynnelsen börjar första Mosebok. Skapade Gud himmel och jord. Ja, hur bar han sig åt? Han talade och det blev. Vi ser alltså att Guds ord var levande och verksamt redan ifrån början, redan i skapelsen. Och nu börjar någon och naturligtvis då invända och säga att ja, men det vet vi ju att jorden har inte kommit till på det sättet. Den har ju skett i en evolution över flera miljarder år. Kanske, kanske inte. Det finns en hel del som forskar i det och som har ganska klara invändningar mot evolutionsteorin. Och jag är inte mannen att avgöra vem som står på bäst grund där. Om de 6 dagarna som första Mosebok beskriver att Bibelns skapelse tog verkligen var 6 dagar eller 6 miljarder år som sedan liksom transponerats för att göra berättelsen hanterbar och begriplig för människor, det kan inte jag säga. Det spelar ingen roll, båda tolkningarna är möjliga. Vi behöver inte fastna i sådana saker. Jag tror, det är min övertygelse, att Gud skapade världen oavsett hur lång tid det tog. Och han skapade genom att tala ut sitt levande och verksamma ord. Så redan från början fanns Guds ord och skapade. Och det är väldigt mycket skillnaden mellan de här orden och andra ord som vi använder i alla möjliga olika sammanhang. Det finns liv, det finns en kraft som skapar, som förvandlar, som formar. I sitt evangelium, i första kapitlet Johannes evangeliet, så fortsätter Johannes lite senare, vers 14, och säger så här: och ordet blev människa och bodde bland oss. Och syftningen är ganska glasklar. Det är ju Jesus som beskrivs som Guds ord. Och vad betyder det att Jesus är ordet som blev människa? Har det någon funktion för oss här idag? Eller är det bara teologiskt, akademiskt intressant och snyggt formulerat? Vad betyder det? Att ordet personifierades, blev en fysisk verklighet. Som jag ser det så betyder det att vi kan träda i relation med Guds ord. Guds ord är inte bara bokstäver formade till ord och meningar med någon slags intellektuell innebörd. Guds ord är mer än så. Det har liv i sig. Och jag kan ha en relation med Guds ord. Och en relation kännetecknas av någon slags tvåvägskommunikation, eller hur? Ordet är inte bara någonting jag läser och försöker förstå och försöker förhålla mig till. Ordet är någonting som är verksamt i mig. Oberoende av mitt förstånd och kanske oberoende av mitt medvetande många gånger. Ordet skapar i mig. Det var inte bara när Gud skapade världen som Guds ord var verksamt som skapande, som formande. Det är det fortfarande och det är det i våra liv. Och när vi läser ordet så kan de här funktionen fortfarande fungera även fast vi inte förstår vad vi läser. Även fast vi tycker att texterna är hopplöst motsägelsefulla. Även fast vi tycker att det där stämmer inte, det är ju fel. Men ordet verkar. Gud är större än vårt förstånd, eller hur? Guds vägar är högre än våra vägar. Redan profeten Jesaja konstaterade det. Och ordet verkar, ordet formar oss. Det är det som ligger i att vi pratar om ett ord som är levande och verksamt. Och vad är det ordet skapar för någonting hos oss? Det är ju likheten med Jesus. Det som är Guds stora mål är att återupprätta skapelsen som det var tänkt från början. Det handlar ju om att vi ska bli som Jesus. Det var därför Jesus föddes hit till jorden. För att visa oss vem Gud är. Och för att ge oss en vägledning till hur vi kan komma dit. Ordet tillsammans med Guds ande formar fram likheten med Kristus i oss. Precis som en skulptör som står där med ett stenblock framför sig kan liksom för sin inre bild se den där skulpturen som finns där inne någonstans. Och skulptörens jobb är bara liksom att mejsla fram den, frilägga den så att den blir synlig. På samma sätt så finns bilden av Jesus i oss. Men det är så mycket bråte från världens synd och ondska som är i vägen, som måste mejslas bort. Och ordet, det är den här mejseln och hammaren man slår på, det sprätter stenflisor hit och dit. Men så småningom så klarnar bilden av den där skulpturen, den där bilden. Det är lite grann av ordets allra viktigaste funktion i våra liv. Och det är därför som det faktiskt är mycket viktigare att läsa Bibeln än att förstå den och kunna analysera den. Missförstå mig inte nu, det är klart vi ska läsa Bibeln för att förstå vad den vill säga, självklart. Att försöka förhålla sig till Bibeln utan att koppla bort förståndet, det är en säker väg till att komma snett. Men det finns någonting som är mer grundläggande än att vi förstår och analyserar rätt. Och det är att vi läser. För själva läsandet gör någonting med oss. Det finns många olika metoder som har föreslagits när det gäller att läsa Guds ord. Man ska läsa vissa böcker och 5 kapitel om dagen eller si och så och hitan och ditan. För mig har en metod kommit att bli viktigare än alla andra. Och jag kallar den för idisslarmetoden. Den handlar inte om kapitel eller böcker. Den handlar om kanske enstaka ord och meningar som jag bär med mig. Som jag upprepar för mig. Jag kanske läser dem flera gånger för att komma ihåg dem. Och sen upprepar jag dem för mig. Och de föder tankar i det medvetna planet. Och jag tror också att de skapar någonting i det undermedvetna. Att idissla ordet på det här sättet tror jag är fantastiskt nyttigt. Och det är ett sätt som jag har väldigt mycket stor nytta av när jag förbereder mina predikningar. Ofta så är där enstaka formuleringar i en text som liksom hoppar ut och man liksom får tag i dem. Det här är någonting här. Jag kanske inte alltid kommer åt det på en gång, men jag får idissla de här formuleringarna. Och successivt så väcks tankar och formuleras så småningom ett budskap att bära fram. Att idissla ordet. Det är en ganska så avslappnat, på ett sätt avslappnat och prestationslöst sätt att läsa Bibeln på. Därför att jag måste inte åstadkomma att plöja igenom en viss textmassa. Utan det kan vara en liten mening eller en formulering bara som kan ge så oerhört mycket. Bara därför att jag stannar kvar i den och låter den verka både i mitt medvetande och i det undermedvetna i anden. Så jag slår ett slag för att läsa med idisslarmetoden. När man läser Guds ord så är det ju som på väldigt många andra delar av livet, som att hålla sig på en smal väg mellan två breda diken. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi har just den här synen på ordet som ett levande och verksamt ord även bakom vårt förstånd. För att när vi läser Bibeln huvudsakligen med förståndet så finns det två diken som mänskligheten har en tendens att ramla ner i, som inte bär speciellt god frukt. Och det ena skulle man kanske kunna kalla för det intellektuella diket. Att vi intellektualiserar och teoretiserar Guds ord. Det här innebär ju inte att det är oviktigt att teoretiskt lära sig och förstå Bibeln. Söka kunskap i och omkring Bibeln. Modern bibelforskning ger oss jättemycket kunskap som kan hjälpa oss. Det är frågan om hur vi förhåller oss till kunskapen. För tendensen när man har ett intellektuellt förhållningssätt till Bibeln är den att vi tappar bort det övernaturliga. Och där finns kraften i ordet. När Bibelns berättelser blir allegorier med någon slags kärnpunkt som ska innehålla kanske någon livsvisdom för oss som vi ska ta till oss och följa, då blir ordet ganska tunt, ganska platt och ganska livlöst. Och så blir också lätt våran tro. Det andra diket kanske vi skulle kunna kalla för det logiska diket. Som är ett dike som lätt den hamnar i som menar att vi ska tolka Bibelns ord bokstavligt. Ska vi det? Ja, det är klart vi ska. Men inte bortom förnuft och rim och reson. Står det att Jesus botade en lam man så att han kunde gå, ja, då tror jag att Jesus gjorde det. Jag tror inte vi behöver se det metaforiskt på något sätt. Men om jag någonstans återigen kopplar bort förnuftet och bara strikt läser bokstaven, då lurar en annan fara på mig. Nämligen faran att bli dömande. Därför att ordet kommer då väldigt lätt att framstå som en samling med regler och bud som jag förväntas följa. Och klarar jag inte av det, ja, då väntar fördömelsen. Men man kan ju läsa och tolka en del bibeltexter på det sättet. Ganska många faktiskt. Men är det evangelium att göra så? Nej, det är inte riktigt det. Utan jag behöver upptäcka nåden. Och jag behöver upptäcka att det finns ett liv och en verksamhet i ordet som skapar en förmåga att följa det som är kärnan i alla budorden, nämligen att älska Gud och att älska våra medmänniskor. Det som Jesus sammanfattade som det största budet. Och det är därför den här förståelsen av ordet som levande och verksamt är så oerhört viktigt. Det hjälper mig att hålla mig på vägen. Att inte ramla ner i diket. Ordet bär frukt. Och de dåliga frukterna, de kan vi lätt känna igen. Och vi kan också lätt känna igen de goda frukterna. Vad är det för god frukt som växer fram, föds och växer fram i oss när vi läser Guds ord? Ja, det har ju med kärlek att göra för det första. Gud är kärlek. Och om ordet är Gud, ja, då måste ju ordet också vara väldigt intimt sammankopplat med sann, genuin kärlek, eller hur? Det finns en logik i det, tycker jag. Och den kärleken, den präglar oss. Den genomsyrar oss när ordet fritt får verka, leva och verka i våra liv. Samma sak kan sägas om barmhärtighet. En genuin bibelläsare kännetecknas av ett väldigt barmhärtigt sinnelag. Man har en förlåtande attityd, en överseende attityd med människors brister och tillkortakommanden. Man är inte dömande, man är barmhärtig. Titta på Jesus, titta på hur han levde. Han kunde ibland uttala sig ganska så skarpt avslöjande, och det gör Guds ord också, det ser vi i texten här. Det är skarpare än något tveeggat svärd och det tränger igenom. Så att det skiljer själ och andeled och märg, och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar, så är det ju. Men det som kännetecknar Jesus och det vi ser när vi tänker på Jesus, det är ju framförallt hans barmhärtighet med människor. När människor på något sätt ändå ställs inför sin synd och sin brist och står där ödmjuka inför det, då finns det en oändlig nåd och barmhärtighet hos Jesus. Och den möter oss också i Bibeln. De domar som finns, de handlar ju om att hjälpa oss att se vilka vi verkligen är. Hjälpa oss att se vår synd sådan som den är, för att vi ska kunna vända oss till Gud och få hjälp. För själva finns ingen rättfärdighet som vi kan arbeta oss fram till. Den kommer ifrån Gud. Gud, säger Paulus, är den som verkar i er. Både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och ett av de sätten som han verkar i, det är genom det levande och verksamma Guds ord. En person som är genuint förtrogen med sin bibel kännetecknas ofta av vishet. Vi lever i en kultur som hyllar kunskap och vetenskap. Och det är bra saker. Det är jättebra ju mer vi vet och ju mer vi kan. Det har vi väldigt stor nytta av. Men vi har en liten tendens att på något sätt blanda ihop kunskapens och vishetens funktioner. Så att vi tror att kunskapen hjälper oss att förstå livet bättre. Ja, kanske i någon slags teknisk mening. Men ska du förstå livet, ska du kunna navigera dig fram genom allt du möter, så behöver du vishet mer än du behöver kunskap. Och bibelordet är mer än någonting annat än källa till vishet. En van bibelläsare kan väldigt ofta kännas igen på en stor portion genuin vishet. Salomo, kungen i Israel, kan ju få stå lite grann som ett exempel. Han har ju en bok i Bibeln som står kallad predikare när vi läser våra bibel, men den kallas ofta för Salomos vishet. Den skrev han när han var gammal. Och han skrev den på bas av ett långt liv av olika former av erfarenheter, både framgång och misslyckanden. Och vi vet att Salomo, han var en kung som var oerhört framgångsrik. Israel som land har aldrig varit större och mäktigare än under Salomos regering. Det var ett av de dominerande länderna i den förantika världen. Men vi vet också, vi som kan berättelsen om Salomo, att han gick fel, han misslyckades. Han föll för den kvinnliga fägringens fördärv. Inget ont uttalat om kvinnor för det, men vi pratar om fägringen kanske där. Och han gick vilse på olika sätt. Allt det här gav honom olika erfarenheter. Sen hittade han tillbaka till sin tro och sin gudsrelation mot slutet. Allt det här gav honom olika erfarenheter. Och de kan han med ett långt livs vishet formulera i den här boken som kallas för Predikaren. Och som är oerhört läsvärd och som är väldigt konkret och praktisk i sin vägledning. Salomo var väl bekant med skrifterna. Och när han bröt skrifterna, ordet, mot sitt livs olika erfarenheter, så blev frukten en vishet som var djupare. Dessutom vet vi också att han utbad sig en speciell dos vishet inför det att han själv skulle axla kungarollen. Han fick be om vad han ville och Gud lovade att ge honom det, och han var ödmjuk och klok nog redan då att inse att det var vishet han behövde. Och den blev han ju också berömd för med tiden. Kärlek, barmhärtighet och vishet kännetecknar den genuina bibelläsaren. Den som har förstått att ordet verkar inte bara i vårt förstånd, i vårt intellekt, utan också bakom, djupare, i vår ande. Ordet skapar, ordet formar. Det här handlar inte om magi. Någon slags religiösa ritualer som sätter igång något mystiskt. Utan det handlar om att Gud har lagt ner sitt liv, sin kraft i sitt ord. Därför behöver vi Guds ord. Vi behöver mata oss med Guds ord. Vi behöver fylla oss med Guds ord. På olika sätt. Men tänk då på att det handlar inte om att läsa så många kapitel och så många böcker som möjligt. Att läsa igenom Bibeln från perm till perm inom en viss tid. Det är inte det som är det väsentliga. Ofta kan det lilla måttet vara minst lika viktigt. Men att vi ger det tid, idysslar, låter det verka länge i våra medvetanden. Jag hoppas att jag med de här orden har kunnat inspirera till att läsa Bibeln. Det är min förhoppning att ingen ska känna att vad tungt, jag måste läsa Bibeln. Utan just att du ska känna glädjen och fascinationen. Yes, det här vill jag ta del av. Jag vill läsa. Jag vill öppna mitt liv för det som är levande och verksamt i sig själv. Och se vad det kan göra med mig och för mig. Och det får också vara min bön med den här predikan. Amen. Far i himlen, vi tackar dig för ditt eget ord, det levande och verksamma. Vi tackar dig att du har gett oss ordet. Hjälp oss, Herre, att träda i relation med ditt ord. Att upplåta våra liv åt ditt ord. Att där få leva och verka, skapa och forma det som du vill ha format och skapat i våra liv. Herre, gör ditt ord levande för oss, också i vårt förstånd. Uppenbara ordet för oss och låt oss få se det. Herre, vi kommer inför dig Vi träder in på helig mark i avslutningen av våran gudstjänst. Med denna enda längtan att du ska vara oss nära. Att du ska uppfylla oss i den helige ande. Att du ska mätta oss med ordet. Styrka oss med din frid och din kärlek. Och göra oss till de vittnen om vem du är som världen så innerligt behöver. Amen.